I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi fortsätter att jobba, vi är aggressiva och jobbar bra ihop som ett lag och som jag har sagt tidigare så det där när man har en sån här svacka som vi har haft så vi har liksom letat efter oss och det första man gör är att man börjar jobba som ett lag och man offrar sig för laget och ha den där viljan och ta de där extra löpmetarna när de krävs.
Om jag finge bo på Västra Stå, då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner få ro. För resta Lund känns för långt bort, alldeles för avlägset för min sort. Men i trappan på Västra Stå, där skulle jag leva och må. För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan när kronblom vilat så skönt. Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid i svart och vitt.
Hej och välkommen till Gamla Trä, avsnitt Porokara 33, 33, där var det bingo.
33.
Joel, trevligt att se dig.
Ja men detsamma, välkommen hem.
Tack så mycket, kom hem igår kväll faktiskt.
Ja, du, det är bara påt.
Ja, påt direkt bara. Ja. Lite flyg, nej jag är inte jetlaggad. Det kan man faktiskt inte säga när man flyger hem från Italien.
Nej.
Noll tidsskillnad. Men man blir alltid lite mör av att flyga. Blir du också det?
Nej, jag vet inte. Jag vet inte om jag påverkas mycket av tidsskillnad. Sådär. Eller vad heter det? Liksom, jetlaggen.
Ja, men mer av att vara uppe i, det är något med lufttrycket. Jag får sån här brutal lock i öronen. Ja.
Alltså jag är en sån som har tendens att somna innan vi lyfter.
Redan innan liksom. Piloten gasar, så att säga.
Ja, det har hänt för många gånger.
Du sitter alltså inte och funderar på vad det är för typ av pilot.
Nej,
du har
nej,
i, nej. Liksom, i planet.
Nej, det har jag aldrig tänkt på.
Jag tänker ofta
på pilot, alltså.
Ja, men så här, hur den liksom, när den går ut på startbanan, så här, går den liksom för gasen redan i svängen eller stannar den först och tar ett djupt andetag innan det? Det tänker jag. Det är alltid, just den grejen tänker jag alltid på. Om den stannar och tar ett djupt andetag innan, då tycker jag inte om det. För då är det någon sån här prickfri student som har läst, som är lite nervös.
Just det,
när den liksom redan är i svängen ut på så här, börjar gasa, då är det en rysk gammal stridspilot som kommer klara liksom, vilken storm som helst.
Nej, där sover jag redan.
Jag förstår. Men så är det. Hemkommen. Men hur mår du då?
Ja, men du, jag mår helt okej. Medan du har varit borta så har det ju varit en berg-och-dalbana av känslor i mitt ÖSK-hjärta, så att säga.
Av högsta rang. Jag har ju deltagit på distans, så att säga. Men det här måste vi reda ut.
Verkligen.
Det finns ju mycket att prata om.
Ja, det är ett matigt program idag.
Ett sjukt matigt program. Vi kommer både ha... Jag har gjort ett quiz till dig, Joel.
Åh! Oh. Som, vi har ju en lista den här gången.
Ja, precis. Har du lista?
Nej.
Nej, utan listan är quiz, ja.
Snyggt.
Precis. Och sen, det är precis som avsnitt 33, Porokara, så går det lite i Finlands tecken.
Oh, den här spännande. Listan.
Ja. Och vår korre i Närke, han har besökt Daniel Bäckström, vår nya assisterande coach.
Mm, kul alltså.
Och sen så ska vi väl också hinna med att prata lite ekonomi.
Ja, precis.
För där har du gett dig ut på djupt vatten.
På väldigt halt vatten.
Ja, jag ser fram emot det.
Ja.
Och vi ska såklart prata om de här matcherna som har varit.
Ja.
Men först, vi pratade ju lite om Daniel över sms sådär.
Mm.
När vi visste att Alfred skulle dit. Sådär. Då hade ju du en fördomslista, eller vad heter det?
Ja, precis. Jag har blivit inspirerad av en podd som heter Fördomspodden.
Som går ut på
att en intervjuaren har en massa fördomar om en känd person.
Som den sen sätter i studion och så frågar.
Och så får den svara på om det stämmer eller inte. Ja. Och här känner jag så här, Daniel känner jag inte känner till alls.
Nej.
Tänkte det blir kul att skicka med lite fördomar om honom som jag har tänkt på. Alfred han är inte med dem.
Nej.
Jag kanske ska ta dem här.
Jag tycker du ska ta dem nu.
Och så får Daniel höra av sig på något sätt till oss om de stämmer eller inte.
Ja, hur har han av sig till dig? Jag vill att du ska säga det.
Ja, antingen så kan du mejla till hoglundjoel@hotmail.se.
Alltså, vad är det?
Jag vet inte, men jag glömde bort mitt lösenord till .com.
Jo, men vart går man in för att ens kolla mejlen?
Hotmail.se.
Är det svensk då? Eller vadå?
Ingen aning, men den funkar kalas.
Okej.
Okay. Ja. Så hör av oss till Svartvit i Stockholm.
Mm.
Men här kommer mina fördomar om dig, Daniel, om du nu lyssnar på det här. Din favoritserietidning när du var liten var Tintin och du har fortfarande några album i så kallat mint condition i hemmet.
Mint condition? Det betyder?
Ja, det betyder att alltså, när det typ inplastad, det är fortfarande ny liksom, inköpt. Man kollar på den kanske med handskar.
Ja, ah, det är så. KB,
kanske
liksom,
första utgåvan.
Kungliga biblioteket.
Ja, precis.
Djupaste katakomber.
Jag tror att han liksom googlar och ebayar
just
lite
det.
Grejer.
Jag älskar ju Tintin.
Ja, men han är fin.
Ja, det är bra grejer.
Och jag tror att Daniel är vänsterhänt.
Mm.
Ja. Jag vet inte om det är inte så mycket mer.
Nej.
Än så. Han känns som en sån kille som är vänsterhänt.
Mm.
Han har ett junior SM-silver i orientering. Han känns ju som en orienteringskille.
Ja, han känns ju lite helylle.
Ja.
Men det är lätt att förväxla helylle-killen med norrlänningen, har jag tänkt på. Det har jag tänkt på tidigare. Alltså, man tänker ofta så.
Ja.
Idag såg jag faktiskt den här sportklubben som Eriks. Är alltså ÖSKs.
Mm.
Precis, Erik Välegård gör intervjuer och då var ju Daniel med.
Mm.
Har du sett den?
Ja, jag har sett den.
Där var han ju, framkom ju i alla fall inte något orienteringsintresse. Snarare
nej.
Fotbolls.
Jo.
Men han kanske mörkade det.
Ja, de hinner väl inte ta allt.
Han
kanske
klippte bort.
Det kanske inte är någon som tänker som jag då.
Nej, så kan det vara. Mörkläggningsaffären. Hans orienteringsintresse mörkläggs. Ja.
Och när bandet Kent gick ut med sin avslutningsturné så var Daniel snabb på knappen för att knipa en biljett. Jag tror han är en riktig Kent-kille.
Kent-fantast.
Ja.
Någon speciell låt då, eller?
Jag tror att han gillar. Jag tror han gillar tidiga Kent och inte tidiga. Det här...
Isola är en bra skiva. Alltså.
Ja, det är det faktiskt.
Ja. Jaha, inte det nya, utan han är original.
Jag tror att de känns lite mer för inom situationssäkra elektroniska.
Aha.
Alltså han gillar lite mer det här skräniga.
Ja, det var...
Blå jeans.
Ja, just det.
Och,
ja. Det kan jag köpa.
Mm.
Det är en bra fördom.
Och han var ett öronbarn när han var liten. Det vill säga att fram till 5 års ålder drabbades han av 3 mellanöroninflammationer.
Jag som inte är pappa, du måste...
Ja, men
är det vanligt? Eller
ja, men jag minns bara det här när man var liten själv, att det var barn runt omkring som hade pratat om att de fick liksom plaströr i öronen liksom, och inte så här, fick bada i badhus och så, för att de hade haft inflammation i öronen. Och
fick de plaströr? Hade de plaströr? Föddes de med plaströr?
Som min lillebror hade.
Körde man in plaströr?
Ja, på något sätt.
Okay.
Som försvann efter ett tag.
Som försvann?
Jag tror, nu
vad sjukt.
Det här är taget i luften.
Ja, eller de kvar där inne? Plaströret. Var det sista?
Ja, och sista här.
Mm.
Jag tror att Daniel har jaktlicens, men han har aldrig avfyrat ett enda skott.
Oh. Men ja, han är norrlänning. Han är norrlänning.
Ja, men det tror jag att så här, man ska ha jaktlicens.
Ja.
Men han har aldrig intresserat sig av att få den med på jakt eller avfyrat ett.
Nej, men han har läst boken och tagit provet, menar du?
Ja, det tror jag.
Det
var inga problem, tror jag.
Nej, det ska man ha liksom.
Teorin tror jag han klarar.
Han verkar ta teorin bra. Nu kör han ju den här framkom, det framkommer kanske i Alfreds intervju sen också, men han körde ju, han har ju, läser ju nu den här elittränarutbildningen.
Ja, men precis.
Teoretiskt. Han verkar skarp tycker jag.
Mm. Det var inte meningen att ta det här nu egentligen, men det är svårt när han inte kan svara.
Så blev det. Han får höra av sig.
Ja.
Vilken rolig start det blev. Joel drar lite fördomar. Han får höra av sig och vi får lära känna han lite bättre sen när Alfred ska träffa honom. Men nu ska vi snacka om de matcherna som har varit sen sist. Tre matcher har det varit.
Mm.
Eller möjligtvis fyra. Jag kanske blandar ihop det här med tiden jag har varit bortrest. Ja,
det var ju gränsen där vid Malmö-matchen, va?
Ja, precis. Ja, skitsamma. Ja. Jag tror jag såg Malmö-matchen i Sverige.
Mm.
Jo, det gjorde jag. Och blev, det kan man ju inte glömma. Hur kunde jag glömma det? Det gjorde jag, men sen åkte jag.
Just
det. Malmö-matchen var ju fantastisk.
Men kan inte du gå igenom din resa i liksom ÖSK-matchögon här då?
Hela min resa? Mm. Utifrån liksom, matcherna?
Ja.
I see. Jo, det kan jag göra. Då började vi med Djurgården, va? Djurgården, AFC, Sirius.
Mm.
Så var det. Jo, men Djurgården, då började... Jag har varit i Italien.
Mm.
Har du varit i Amalfikusten i Italien?
Jag har aldrig varit i Italien.
Aldrig? Någonsin.
Nej.
Men du känner till pizza och pasta och
ja,
rödvin?
Ja,
vad bra. Nej, men Amalfikusten ligger en bit söder, det ligger väl söder om Neapel.
Mm.
Eller Nepal. Nej, inte Nepal.
Jag fick ju mycket Snapchat från dig,
Napoli.
Så att jag vet hur det ser ut nu.
Ja, alltså det är så fantastiskt. Det är en gudabenådad plats. Man kommer körande över bergen på så här serpentinväg här. Liksom, först är man i det här knarkiga maffianästet Napoli.
Mm.
Och sen då så kommer man över bergen och så kommer man ner där och så bara klipp. Och så är det fantastisk strand och fantastiska vyer framförallt. I ett litet ställe där som heter Amalfi såg jag den här Djurgårdsmatchen på ett litet hotell liggande i kalsonger, tror jag.
Såg jag också en bild på.
Har du sett den?
Ja.
Jag mådde ju bra.
Mm.
I kroppen så att säga. Det hade konsumerats en del buffalo mozzarella. Det hade åkt ner en och annan pizza. Hemgjord pasta och kanske lite drycker av starkare karaktär. Så jag gick ju in i den matchen med fullt tilltro efter Malmö och sådär. Mm. Men tji fick man ju.
Ja, sen kom Kim Källström och bombade.
Sen kom Kim Källströms atombomb där från vänsterfot. Det får man säga att det var.
Ja, det var fint. Jag måste bara säga en liten parentes här bara innan vi går vidare. På tal om Djurgårdsmatchen och att Kim Källström satte det fina målet. Så var Micke Danielsson med idag.
Mm.
I Spenaste sportklubben.
Ja, just det. Ja, så var jag med.
Och bara för några timmar sedan så la han ut ett litet klipp från när ÖSK mötte Djurgården 2003.
Ja, då lirade han.
Möjligtvis.
Ja.
När Kim Källström sparkar bollen på polo yoga.
Just det.
Så han utvisade alla minst den matchen.
Mm.
Och vi vinner ju den.
Ja.
Och den hade jag glömt bort. Jag har inte sett den på den. Sjukt länge.
Första gången man var på vallen och det var så här kopiöst bubande. Han bubades ju ut.
Han bubades ut totalt.
Ja.
Alltså den känslan.
Det måste jag kolla.
Den liksom... den las ribban över den här Djurgårdsmatchen som var nu. Så jag fick liksom så här, du har haft ditt Kim ändå.
det är ju en vändpunkt i... Nu är det ju inte alltid så högljutt på vallen, men innan det var det ju liksom bibliotek. Efter det så finns det ändå lite, tycker jag.
Verkligen.
Den där matchen var ju hemsk såklart, resultatmässigt. Men den bet inte jättehårt på mig. Djurgården är så himla, det tar ju emot att säga, men de är rätt vassa för tillfället.
Ja, men det sura var ju att vi hade liksom vunnit av serieledarna precis matchen innan.
Så
man kände någon slags, men sen så hejer man ju på Sveriges ojämnaste lag. Så man måste ju ta match för match.
Ja.
Men den tog inte, det var surt i ett tag.
Ja, och vi hade inte riktigt något att hämta i den matchen.
Nej.
Var ju känslan faktiskt. Så att man var inte jätte... Värre var det ju, kan man ju säga. Ska jag fortsätta den här
resumen?
Då hade jag ju åkt norrut till Toscana.
Mm.
Och fortsatt att njuta av livets havets frukter. Frutti di mare. Och landat i en liten på en liten ö utanför fastlandet som hade en liten fiskeby som hette Porto de Stefano. fantastiskt lite ställe. Allt är så stängt när man reser i september. Så ja, att vi, turisterna har åkt hem, och så det är du och så är det några pensionärer.
Det låter som att du är historisk. Du måste vara den första någonsin som har sett en ÖSK-match.
Där måste det ha varit. Det var en speciell situation, för jag kom dit, jag bodde i så här Airbnb. Och så kom jag dit då, och så var det en kvinna jag skulle hyra av, och så sa hon så här, men du kan komma klockan 6. Mm. Och matchen började ju 6. Mm. Och jag sa, shit vad jobbigt, så här, jag måste ju in och liksom kolla wiffigt och sådär, se om det funkar. Så jag bara, jag kommer klockan 5. Och hon bara, nej, det gick inte.
Aj, aj, aj.
Katastrof, Sonja hette hon. Jättetrevlig italiensk kvinna för övrigt. Jag har inget ont att säga om henne.
Hon hade inget ÖSK-hjärta.
Hon hade inget ÖSK-hjärta. Och jag drog inte det kortet heller. Nej. I have to see the team. Play. Men jag kom upp där i alla fall i hennes lägenhet. Han köpte en öl innan och satte mig på säng på balkongen med en sån fantastisk utsikt. Mm. Andra halvlek såg jag i sängen, för jag höll på att somna. Och fick dra hela den här skiten, för wifi var sämst. Men jag fick dra det på flyg. Det kostar ju ändå inget nu för tiden. Just. Efter, det är jättebra. Mm. Men så jag såg den här matchen och drabbades av brutal suicidalhet. Ja. Ja. Alltså jag ville verkligen bara sjunka igenom. Jag kände det också. Jag kände det så starkt när den där rackaren gjorde första målet och kvitterade. Att det här håller inte.
Nej.
Ja, det var så sjukt pissigt.
Ja, det kanske var mitt mörkaste moment den här säsongen.
Är det så?
Ja, det var nog.
Alltså, var du?
Ja, jag var hemma vid för att ett styrelsemöte i bostadsrättsföreningen var. Men jag såg hela matchen hemma i soffan.
Mm.
Jag skulle se tillsammans med min son, tänkte jag. Han är 4 år och började verkligen lära sig namnen. Tycker det är jättekul med ÖSK. Vilket jag vill uppmuntra. Men oj vad svårt det var att inte visa att man var, liksom, var nere i Mordor. Nej, ja. I slutet där och efter matchen. Det tog några dagar liksom, innan. Det var tungt.
Det var ju en genomklappning av högsta rang och det var ett konstigt, tycker jag.
Ja,
jag vet inte, vi har inte varit stabila över säsongen, men det som har skett i den matchen och det som faktiskt har skett sen i nästa match som vi kommer till, Sirius, det är ju någon slags ny mental kollaps.
Ja,
som
slags...
att man inte litar alls på vilka vi är och blir helt passiva och ramlar ihop. Och verkligen, det är magkänslan är att spelarna tänker så här, det här håller inte.
Nej.
Vi klarar det inte. Och då gör man inte det.
Nej, liksom. Och man har ju sett genomklappningar förr med det här laget genom sina år. Och det har varit stunder, men jag har nog aldrig sett det här liksom totala. Det var liksom noll som funkade.
Mm.
Och det var ingen som tog tag i det.
Nej, men jag tycker man har sett det i och för sig den där säsongen när vi åkte ut.
Mm.
Vad är det? 2012. Då var det var den nivån på det.
Mm.
Så att det bara var öppet mål bakåt. Och det var så konstigt, för att i den här matchen leder vi ju matcherna.
Ja.
Och kan ändå inte bomma igen bageriet. Så det var så surt. Jag gick ut och drack en halv flaska rödvin i min tystnad. Rökte för många cigaretter. Enda gången. Jag rökte en cigarett i övrigt den här resan.
Ja.
Och var jag tvungen att gå och köpa ett paket cigaretter och röka.
Ja, men
så
det,
arg var jag.
Den känslan kan jag förstå.
Ja. Vad är det för... skitsamma. Så det var en värdelös. Jag åkte därifrån från det stället dagen efter. Och trots att det var så vackert så önskar jag mig inte att komma tillbaka dit.
Nej.
Då åkte jag...
Just det, vi är på resa.
Jag kommer till Sirius-matchen nu. Det har ju varit så liksom intensivt matchande. Men då åkte jag upp, men där var det faktiskt ingen match. Utan jag hann tillbaka till Rom.
Mm.
Till huvudstaden. Alla vägar leder ju till Rom.
Ja.
Så jag landade i Rom och låg på mitt hotellrum återigen. För det finns inga pubbar i Italien som visar ÖSK.
Nej.
Jag frågade alla sportpubbar i Rom.
Okay.
Visar ni ÖSK ikväll? Men det var ingen som nappade.
Du gör det ju knappt i Stockholm.
Nej, precis. Jag var tvungen att ta min lilla mobil och lägga mig på sängen igen i fosterställning och kolla. Och det var ju en trevlig match, Sirius. Alltså, om man bara... Nu vet vi hur det gick.
Just det.
Hade det gått bra, hade det varit det värsta jag sett i hela mitt liv. Mm. När det nu gick bra så... Jag kan inte säga att det var ju underhållande.
Ja, fruktansvärt.
Men det var fruktansvärt magknip.
Ja.
Jag tror jag skrev på Twitter sen att det var som att föda barn med trillingar med magkatarr.
Ja, men det är lite som om man skulle slå ihop Malmö-matchen, Djurgårdsmatchen och AFC-matchen.
Just det,
i en match.
Ja, det är
då hade det blivit Sirius-matchen.
Ja. Det är faktiskt sant.
Ja.
Det var höga dalar och djupa dalar och höga toppar.
Ja, det var helt otroligt.
Grejen, jag vet inte hur länge man ska prata om den här matchen. Det var samma syndrom där att vi klappade ihop. Det fanns ju i AFC. Men det som jag gick ut och var så sjukt rakryggad av och firade då såklart i andan istället. Och rökte inga cigaretter istället och åt jättegod mat. Det var ju att jag är så fruktansvärt förtjust i Filip Rogic.
Ja, verkligen.
Grogic, som för övrigt Henrik Bränn på NHL. Har du sett det?
Ja,
jag tror att det var efter AFC eller vad det var, när han skulle säga Filip Grogic.
Ja, jag det.
Det är så fantastiskt.
Nej, men, och det är det här att nu man märker att liksom han har ju liksom inte fått visa riktigt.
Nej.
Vad han kan. Nu kan han köra 90 minuter.
Ja.
Och han sliter ju.
Oh, alltså det är, jag tycker att det är så här bedoja-känsla.
Ja, verkligen.
Han är hemåt, han är bakåt, han är framåt och han är offensiv. Ja. Han är så här svettig och arg, men samtidigt alltså hjärtat pulserar.
Ja.
Och sen han gör 3 mål.
Ja, det är helt
otroligt. Och de här målen är ju allihopa sjukt vackra.
Ja.
Alltså jag är ju en sucker för nickmål, så sista där är ju liksom, och det är också något så här, är ju fantastiskt, och det är så mentalt starkt när han gör målen. Alltså 2-0 målet är ju det är ju typiskt Saras, ja. Får man ju ge det ganska mycket, men visst det är bra att slå in den där. Men och två andra, eller Philips andra mål är ju skitbra förarbete av Sebbe, verkligen. Men det är ju klass att få in den där, och det är så nice att bara slänga sig och få in den så. Men tre, alltså kötta in där köttmålet det sista.
Alltså, ja, det var sjukt alltså.
Åh, jag har ju inte, jag brukar inte känna så där starkt, men jag kände, fick en sån sjukt stark känsla där i Rom.
Mm.
Det var så här, jag måste ha en Rogic-tröja.
Ah.
Jag måste ha en så här, för jag ville gå ut i Rom med så här, en OSK-tröja där det är Rogic på ryggen. Jag bara kände det så starkt. Jag måste fixa en Rogic-tröja. Såklart vill jag helst ha den, så om Filip hör det här så ge mig den där tröjan. Den har du säkert ramat in hemma. Men så mycket tycker jag han, trots att han inte har varit här så länge och trots att han kanske inte har hittills visat att ÖSK är liksom klubben i hans hjärta och sådär. Men han personifierar så mycket jag tycker om med fotboll. Liksom slitet, finessen, och är det bara det stora bultandet hjärtat.
Ja, men det är lite ja, men som du säger, det är lite beyond klubbhjärta på något sätt.
Ja,
det är verkligen liksom bara som hjärta för
fotbollen.
För fotboll.
Ja, visst. Och det där kan säkert utveckla sig till klubbhjärta. Jag ser honom som en investering av högsta rang. Jag kommer alltid respektera honom, tror jag. Sen kommer han säkert ha sämre perioder, men han är lite så här nordinaktig i det där, att man det finns så mycket i honom som man känner för, att man kommer ha mycket mer tålamod med att han kanske har sämre perioder än vad andra har. För att han är förtjänt av det när han visar så mycket.
Är det den tröjan du suktar efter mest efter den här säsongen?
Absolut, utan tvekan. Alltså i övrigt, det finns ingen, jag skulle säga att det inte finns någon i närheten. Efter det här tricket så, alltså jag var eld och lågor alltså. Jag var till och med tvungen att, för jag gick och käka sen, så var jag tvungen att prata med servitören och berätta för honom om Filip Rogic. Så liksom, det är så här, man är ute och reser. Jag var själv här andra veckan på den här resan och var lite pratsugen kanske. Mm. Så jag var tvungen att berätta för honom. Han var liksom så här, han bara, okay. Liksom, vi hade inte riktigt så här, vi bondade inte.
Nej. Men inte det viktiga kanske.
Nej, jag var ändå tvungen att få det ur mig, och det var en fantastisk upplevelse, och för att inte tala om hur viktig seger det var.
Ja, extremt viktig.
Det är ju, ändå har ju för sig skrivit det efter alla matcher typ de senaste 5 omgångarna, att så här, nu räddade ÖSK kontrakt, eller nu är det säkert.
Ja.
Men som de skrev efter det här var det faktiskt sant, att nu känns det som att den pressen kan släppa.
Mm.
Vi kan inte bli sist, det har kollat matematiskt.
Det är det viktiga nästan. Om du hör det här, så vill Johan vill jättegärna ha din tröja. Och om Patrik Haginge hör det här, så vill jag jättegärna ha din tröja efter säsongen.
Mm, den behöver du inte ens tvätta.
Nej, men det är det bästa.
Vi ska ge oss ut i landet, hem till krokarna, för att Det är lite spännande. Du har redan lagt in fördomsprofil, så jag frågar dig inte så mycket om Danny Boy, Daniel Nej. Bäckström. Men vår korrespondent Alfred ska ju dit och träffa honom. Vad, jag måste bara säga, jag fick en brutal chock när jag såg Sportklubben. Gissa varför?
Oj, nu måste jag minnas vad det kan vara. Kan det vara om hans bror?
Nej, som är hiphopare? Inte alls.
Nej.
Det var att han är född 87. Han är alltså ett år yngre, tre år yngre än dig.
Ja, det, jag, det är sjukt.
Det, alltså jag, han är, dels har han ett sånt där utseende som gör att han kan vara 40.
Ja.
Men han, det är liksom, när man väl sa att han var 30 så kändes det inte helt weird. Men jag pratade med Alfred här lite innan, kan jag erkänna, om intervjun. Och han pratade lite om det, vilket är spännande. För att han hade, alltså jag hade inte riktigt tänkt på det på det sättet heller. Men många av spelarna är mycket äldre än honom.
Ja.
Det är en ganska speciell situation.
Ja, det är konstigt. Det är konstigt alltså, i ens eget huvud.
Ja, det är jättekonstigt. Men vi ska inte prata om det. Vi lyssnar på vad han säger om det istället. Så här lät det när Alfred Vrebe träffade Daniel Bäckström och började på tränarnas kontor på arenan.
Vi sitter inne i ÖSKs A-lags tränarstabs rum här. Där jag har en plats, Axel Kjell har en plats. Fystränaren Fredrik Björs har en plats och målvaktstränaren Robert Axelsson har en plats. Och här vänder vi och vrider på vad som komma skall. Vi försöker utvärdera det som har varit och därifrån någonstans försöka ta saker och ting framåt.
Du har, om jag antar att du sitter här nu bakom ditt skrivbord, du har världens renaste skrivbord.
Man ska också komma ihåg att jag bara varit här i drygt tre veckor, så att jag skyller lite grann på det. Men ordning och reda på skrivbordet är ju å andra sidan som något man vill nå, tänker jag.
Ja, det är liksom en penna, en dator, en skärm till datorn och sen så ett liksom block typ. Det, säger det här någonting om dig som person eller säger du bara att du har varit här kort tid?
Både och. Men jag visste också att du skulle få besök här. Du är ju här, så jag tänkte jag måste stänga till lite grann också.
Vi tittar också på en tavla. Vad är det vi ser här? Det känns som man har sett många gånger när man har sett Erik Välgårds filmer här på olika sätt. Vad är det för tavla?
Här har jag och Axel nu under eftermiddagen försökt pricka det vi tror blir nycklar inför matchen mot Kalmar på söndag. Vi har varit lediga idag, träningslediga idag, och så ska vi träna imorgon och där ska vi sätta de första förberedelserna, tänker vi. Så att vi har koncentrerat oss på Kalmar-matchen. Det är väl det du ser, även om det säkert ser lite rörigt ut för någon som kommer hit utifrån.
Ja, om man jämför med ditt skrivbord som är liksom cleant och organiserat, så den där boarden där ser otroligt oorganiserad ut. Förstår jag om spelarna inte fattar vad de ska göra på plan?
Nej, det var väl det som vi sa här nu innan Axel stack bara för fem minuter sedan, att hur ska vi få koka liksom ihop det här till någonting förståeligt till imorgon klockan 10. Det är som vår stora utmaning här nu inför kvällen och natten, tänker vi.
Du, vad spännande, vi släpper själva rummet. Kan inte du berätta vad det är som gör att en grabb i Umeå i början av 90-talet blir intresserad av fotboll? Jag tänker att de första 3-4 åren där så kanske man inte spelade så mycket. Men vad är det som händer sen? Vad gör att du börjar intresserad av fotboll?
Det har nog varit så ända från början, som du är inne på. Jag har en pappa som har hållit på med fotboll på alla möjliga olika sätt. Både som spelare och tränare och sportchef ordförande och även hans bröder. Och där någonstans så föddes väldigt tidigt intresse. Så att jag började spela när jag var 5, 6, 7 år gammal i min moderklubb Teg hemma i Umeå. Och sen därefter så har det väl byggt på lite olika sätt. Målsättningen var väl att bli fotbollsspelare och vara fotbollsspelare. Vilket jag jobbade rätt så hårt för tills den dagen jag blev skadad och inte längre kunde spela längre. Så att det har nog legat naturligt både för mig och min lillebror som det var då också. Så att det kommer därifrån.
Vad är det där då någonstans? Jag förstår att skadan ligger bakom det på något sätt, men vad är det som gör att du tar, så att säga, steget till att bli tränare?
Jag har nog alltid varit intresserad och tyckte kul att leda. Och utifrån att min pappa som sagt har haft tränarroller på lite olika nivåer också, så har jag nog alltid trott och tänkt att det skulle bli fotbollstränare. Sen så blev det nog också, i och med att jag tvingades sluta 15 år tidigare än vad jag kanske hade trott och tänkt. Men det var också den naturliga bryggan från att ha spelat och fortsatt vara kvar inom fotbollen i en roll som var stimulerande, motiverande. Så blev det naturligt att hoppa in på tränarspåret. Så att det var rätt så givet när jag väl förstod att det inte skulle spelas någonting mer, att jag skulle stå på andra sidan linjen.
Du, om vi snabbspolar lite grann från Umeå till Peking. I Peking så undrar jag framförallt, när du tittar på ÖSK, om vi tänker till exempel tillbaka som, så sent här som till våren. Alltså om du tittade på ÖSK när du fanns i Peking, vad såg du, vi börjar med, vad såg du för styrkor då hos ÖSK?
Om man tittar ur ett klubbperspektiv så både, eller så tänker jag att det finns många likheter mellan ÖSK och IFK Norrköping. När jag kom till IFK inför 2014 så hände det ju mycket under den perioden. IFK var på väg att trilla ur allsvenskan under 2014, tog SM-guldet 2015 och allt som hänt i den klubben och utvecklingen som har skett där. Och när jag tittar på ÖSK utifrån ett klubbperspektiv så kan jag se rätt så många likheter i storleken på staden, den positionen som klubben har i staden, som närheten till övriga elitföreningar och som, man är ensam i regionen som elitförening. Men också utifrån att det finns en ekonomisk så här, verklighet och ta hänsyn till. Man kan inte köpa vilken spelare som helst och att det också då behöver finnas en koppling ner till akademin till exempel. Sådana pusselbitar känner jag liksom, fungerar och ser ut på ett liknande sätt i Örebro SK som du gör i IFK Norrköping. Och det tycker jag är intressant. Sen så är det alltid så att saker och ting förändras och i den här branschen så går det snabbt också att vinna matcher, förlora matcher och så vidare. Men det som gjorde att jag tyckte att det här kändes intressant, så att det som gjorde att det mest intressanta är just de här personerna som finns här i ledande positioner som både presenterade en bra bild när vi började diskutera kring klubben vill jobba, men också utifrån när jag var med veckorna kände att det var inte bara snack, utan vi gör bra saker här och det finns en ambitionsnivå som jag gillar och tycker rimmar också med vad jag själv vill nå.
Men om du tänker tillbaka ett halvår då, såg du några svagheter då i ÖSK när du stod där, och om du tittade på en ÖSK-match till exempel, tänk, oh, det där är ju inte bra, det är så där man ska besegra ÖSK till exempel. Finns något sånt som du tänkte till på då som du vet nu att du vill jobba med när du är här?
Det jag vet man har pratat om tidigare, det vi också pratar om här är någonstans att hitta en kanske mer stabil nivå när det kommer till alltså prestationerna. Känslan när man såg Örebro för ett halvår sedan och kanske också utifrån det har varit nu bara den här sista månaden är att vi har möjlighet att göra riktigt bra prestationer och vinna fotbollsmatcher mot även de bästa lagen. Men vi kan också tyvärr av olika anledningar sjunka till en för låg nivå, vilket gör att vi förlorar fotbollsmatcher som man kanske inte tror att man ska förlora. Sen så finns det olika anledningar till det är så, och att pricka någonting så här direkt taktiskt är kanske svårt. Men det är väl där någonstans jag har sagt att det finns en utvecklingspotential att stabilisera prestationerna och inte svänga. Det ska inte svänga så mycket, i alla fall inte neråt.
Du har ju haft hand mycket kan man säga om akademilag. Du har varit aktiv inom Svenska fotbollsförbundet när det kommer till ungdomslandslag. Finns det någonting som du kan ta med dig då, både från svenska landslaget och från Norrköping, som du vill applicera här i ÖSK när det kommer till talangverksamheten?
Det hoppas jag att vi kommer kunna göra. Och jag tror att en stor och viktig pusselbit för det är att det finns en huvudtränare i ÖSKs A-lag som tycker att det är intressant att slussa upp unga spelare i A-truppen. Som jag sa så finns det alltid en ekonomi att hålla koll på, och att då bygga ett koncept där det hela tiden finns unga spelare som dels får ta sig upp i träning men också får chans att spela matcher på A-lagsnivån. Det är nog den viktigaste nyckeln. Sen så finns det en grundutbildning som man ska ta hänsyn till och jobba med utifrån att spelarna när de kommer in i säger ÖSK ungdomsverksamhet när de är barn. Och sen också sagt att de säkert klättrar upp till U16, U17, U19 verksamheten. Så klart att en utbildningsplan både för spelare och ledare och ett gemensamt sätt hur man jobbar i de här åldrarna är ju någonting som såklart spelar roll. Men den svåraste övergången, den svåraste delen av den här processen är när spelaren ska gå från U19-spelare till A-lagsspelare. Det är där det skiljer sig som mest. Och att det finns en tydlig koppling och brygga mellan U19, eller vi säger ungdomsverksamheten och A-laget, ser jag som en viktig del. Och där har Axel varit tydlig redan från början att klubben är inte större än så och avstånden mellan tränarna är inte större än så. Vi har ungdomsgrabbarna som tränar här på arenan till exempel. I princip varje eftermiddag att det ska kunna finnas en nära koppling. Det är viktigt utifrån det. Det Axel vill ska hända och det tror jag är nog den viktigaste pusselbiten.
Men kan du inte berätta lite mer, alltså rent konkret då, hur går man tillväga med den där bron mellan ungdomslagen och A-laget? Vad kan man göra där för att det ska bli så smidigt som möjligt?
Mycket startar med dialogen mellan tränarna.
Alltså tränarna som du och Axel och den som är ansvarig för ungdomslaget?
Dels inom A-truppen, men förstås också mellan A-truppen och ungdomstränarna. Och att kontinuerligt sitta ner och vända och vrida på vad är det som fungerar, vad är det vi måste göra bättre, vilka spelare är det som just nu sticker ut, vilka spelare vi måste hjälpa ytterligare. Det finns många frågor man kan ställa sig. Men att där någonstans få en samsyn kring vad det är vi vill och vad det är vi siktar mot tränarna sinsemellan, det tror jag är viktigt. Och sen så blir ju det naturliga, alltså det konkreta steget är att ta de här unga grabbarna upp i A-lagsträning. Nu har vi snittat mellan 2-3 killar upp i träning under den tiden jag har varit här och redan där så sänder ju det också signaler, för vi har mellan, jag tror att det är 8-9-10 grabbar nu som ska kontinuerligt upp och rullera och träna med A-laget. Och där så får de känna på en nivå. Vissa har varit på fler träningar, vissa har varit på färre träningar, men att någonstans börja anpassa sig till nästa nivå. Och så att det största och det svåraste steget är från att gå från U19 till A. När man går från U16 till U17 så påminner fotbollen rätt så mycket om varandra. Går man från U17 till U19 så påminner det rätt så mycket om varandra. Men när man går från U19 till A så är det någonting annat. Det är fortfarande fotboll, men det är någonting annat. Och det blir också tydligare resultatkrav med allt vad det innebär. Och att de här unga spelarna får en chans att testa på det här utan att det är riktigt skarpt läge är ett första steg. Och sen så har vi ett jättefint exempel i Arvid Brorsson till exempel, som nu har spelat sina 6 första matcher i ÖSKs A-lag och håller på att anpassa sig även när det kommer till matchnivån på allsvensk, alltså i allsvenska sammanhang. Och det är någonstans där inslussningen, så inslussningen bör och oftast ser ut också.
När vi för ett par avsnitt här i podden hade med Nahir Besara, då pratade han en del av vad han gillade med Örebro SK som förening, och det var väldigt mycket, men sen så var han liksom lite mer kritisk till, och då var det bland annat det att när liksom de här ungdomslirarna kom upp och fick träna med A-laget, då var han liksom lite sur på att de inte kom upp dit och, som han uttryckte det, ville bevisa att man är bättre än Nahir Besara. Man hade inte den här liksom lilla jäveln i sig som bara skulle visa att jag är bättre än alla A-lagsspelare, därför ska jag liksom platsa i ett A-lag. Mm. Hur får man en ungdomsspelare att inte bara vara nöjd med att få komma till A-laget och ta Instagram-bilder och att också vilja liksom ta en riktig plats där så att man blir fast och sen så får spela, inte bara under försäsongen utan under hela säsongen?
Bra fråga, och jag tror att det är nog väldigt individuellt hur man hanterar de här unga spelarna. Det finns olika drivkrafter, olika motiverande liksom, motiverande delar utifrån vad de här unga grabbarna vill. Sen så hoppas man ju att alla ska känna någonstans när man kommer upp att man vill bevisa sig, att man vill göra så bra som möjligt för att få stanna kvar också, men jag tror att det finns nog lika många svar på den frågan som det finns spelare som är aktuella, så att svårt att kanske pricka någonting specifikt.
Jag skulle vilja prata lite om det här med alltså att utbilda sig till fotbollstränare. Jag förstår att det är så du och Axel har träffat på något sätt på någon utbildning någon gång. Alltså en stor och öppen fråga här nu. Hur är det att utbilda sig till fotbollstränare?
Jag tror att den motfrågan blir kanske hur man definierar att utbilda sig som fotbollstränare. Det kanske mest uppenbara är att hoppa på någon av Svenska fotbollförbundets tränarutbildningar och man klättrar upp för den stegen som finns. Det är ett sätt att utbilda sig. Men sen så är jag menar, bara att jag får sitta här nu och svara på de frågorna som du ställer är ju på ett sätt också en utbildning i sig, där jag får vända och vrida på mina argument och sätta ord på dem. Det jag och Axel har gjort här under eftermiddagen när vi tittar på hur vi ska träna och spela inför att vi möter Kalmar på söndag är också en viss typ av utbildning.
Det finns många vägar framåt. Men hur är Svenska fotbollsförbundets utbildningar? Är de bra?
Det har hänt otroligt mycket och de senaste åren. Och den nivån som utbildningen ligger på idag, den är hög. Och det är inte bara med svenska måttmätt om man ser det bakåt i tiden, utan det är också om man jämför med många andra nationsförbundsutbildningar.
du håller på med nu, vad heter det, mastersutbildningen, vad är det för namn?
Provutbildningen.
Just det, provutbildningen. Alltså, nu, det här kanske är en löjlig fråga, men får ni liksom läxor?
Ja, det får vi.
Vad har du för läxa just nu?
Vi har nästa träff i november och då så ska vi spela ett par, det de kallar för taktiska matcher utifrån. Att jag ska presentera hur jag ser på spelet och jag vill att spelet ska fungera. Och sen så kommer jag få sätta mig tillsammans med två kurskamrater och sen så händer det saker utifrån, ja, men som ett brädspel kan man säga. Och sen utifrån min plan så ska jag försöka navigera utifrån om det blir ett osknedslag eller om det är så att det blir en spelare utvisad eller vad det kan vara. Jag vet inte riktigt hur det kommer funka. Så att det sitter jag och förbereder just nu och sen ska jag skicka det till mina kurskamrater som sagt här i början på, eller mitten på oktober.
Det låter ju rätt kul som någon slags liksom rollspel här.
Exakt, ja, jag ser fram emot det. Det kommer bli roligt.
Du, vem är du i klassrummet då? Är du liksom killen med keps längst bak eller sitter du med anteckningsblock och penna längst fram?
Jag har nog en rätt så nördig aura. Sitter nog längst fram och både vill fråga och tycka till. Jag kan nog tänka mig att man blir nog lite less på mig. Till och från också. Utifrån att jag tycker om att vara i de här miljöerna också. Vi pratar om utbildning och jag älskar att lära mig saker. Och i och med att det har varit, eller är som det är på den här provkursen, vi är en ganska liten grupp, vi är bara 12 stycken som går den. Och vi blir också väldigt tajta den anledningen, vi träffas ofta också, så blir det bra förutsättningar för diskussion och allt vad det är som innebär.
Du, innan din skärm här slocknade, då såg jag att du hade uppe Bayern Münchens hemsida, tror jag var, om att Ancelotti får kicken från Bayern München. Håller du redan börjat på att titta på nya jobb?
Nej, det var inte av den anledningen. Jag hann inte läsa artikeln, jag fick en notis på telefonen och såg det. Jag tycker det var tufft. Men så att jag har inte läst in mig riktigt på det än och än så länge så är vi inte i ett läge att sikta på den typen av jobb.
Nej, just det, vi spelade in det här på, det är torsdag dag och igår så förlorade man en Champions League mot PSG med 3-0. Men utbildningarna liksom och kanske inte att Bayern München som huvudtränare är nästa steg, men om vi tittar framåt, alltså vart vill du landa som tränare? Vart vill du, vad har du för mål uppsatta med din karriär?
Jag har fått den frågan många gånger och jag har ännu inte riktigt kanske, eller fortfarande något bra svar på det. Jag tänker så här att jag är glad att få jobba med fotboll. Sen om det är så att jag kommer vara i en tränarroll eller vilken roll det nu blir över tid, det vet jag inte riktigt. Det jag har sagt idag och det som också gör mig glad är att jag får vara i en miljö här. Jobba tillsammans med folk som vill driva en utveckling och en process framåt och vända och vrida på saker och ting som har med spelet att göra och förstå spelet på ett bättre sätt. Det stimulerar mig oerhört mycket.
Du, den närmsta tiden, om vi inte ska prata för långt bortåt, då kommer du och mannen som har skrivbord här mitt emot, Axel Kjell, ni kommer att jobba tight tillsammans. Han har ju sagt att han inte vill benämna dig som assisterande tränare utan att ni ska vara ett team tillsammans. Vad är det som gör att det kommer funka så bra tillsammans?
Mycket har med personkemi att göra. Och utifrån hur vi under den här relativt korta tiden som vi har jobbat tillsammans så tycker jag att det sakta men säkert också växer fram det växer fram en kemi som innebär att vi kan sitta här och vända och vrida på saker utan att det ska behöva finnas någon prestige som kommer i kläm eller att det trampas på egon eller vad det nu ska kunna vara, vilket inte är helt ovanligt att det görs i en fotbollsbransch. Och där är jag så glad och tacksam för hur Axel har tagit in mig i det här och hur han beter sig och hur han praktiserar sitt ledarskap. Jag känner att jag dels får mycket ansvar och få vara med och tycka till och vända och vrida på saker samtidigt som jag också har en fantastisk möjlighet att få lära mig av en duktig, dels fotbollstränare men också en härlig och bra människa på många sätt. Så att jag tycker att det ger mig dels en möjlighet som sagt att vara med och påverka, men jag har också en jäkla chans att lära mig saker. Det är en häftig skola som jag har kommit in i, så jag ser det. Och där någonstans så tror jag att vi har en bra startpunkt. För det känns som att det finns en ömsesidig respekt och en prestigelöshet som egentligen syftar till att göra ÖSK till en så positiv och framgångsrik klubb och dess A-lag som möjligt.
Mycket som då kan gå bra, liksom att ni verkar ha någon slags personkemi. Men om du måste lyfta fram någonting, men inte som är dåligt, men jag menar någonting där ni kanske inte kommer tycka exakt likadant eller något det skärs. Du har varit här nu i, vad är det, en månad eller något sånt där. Vad är det som, vad tror du kan bli något som ni kommer få jobba med?
Jag skulle säga oavsett om man kommer bra överens eller om man kommer dåligt överens, så är ju utmaningen nu att skapa ett gemensamt språk så att vi så effektivt och smidigt som möjligt förstår vad vi pratar om. För fotbollen är lite svår på det sättet att vi lär oss uttrycka oss på ett sätt som gör att vi förstår vad den andra menar och att därifrån också kunna snabba på de här diskussionerna. Ju snabbare jag lär mig hur Axel tänker och uttrycker sig och han också när det gäller mig, så tror jag att vi kommer kunna göra ett ännu bättre jobb tillsammans. Nu är vi fortfarande kanske i en process där vi håller på att lära känna varandra och jag märker bara under de här veckorna som jag har varit att ju mer vi sitter här inne och pratar och ju mer jag ser honom på träningsplanen och jag ser honom hålla i genomgångarna där nere till exempel, så lär jag mig hur han fungerar och vad han värdesätter och detsamma gäller för honom också, lära känna mig. Och jag tror att ju mer vi får jobba med varandra också, så kommer det här också förhoppningsvis falla sig naturligt. Men det ska jag säga att vi har en utmaning nu att i den här brinnande säsongen som det faktiskt är, vi är båda inkastade i positioner där vi inte har varit tidigare och vi ska samtidigt också lära känna varandra, så gäller det nu att jobba snabbt och anpassa sig till den här nya situationen. Sen blir det ett vinterbreak och där kanske tempot går ner lite grann och vi kan börja lägga en plan för nästa år på ett lite annat sätt med lite annat lugn möjligtvis.
Inte bara ska du lära känna honom, utan det är också en hel grupp med spelare du ska lära känna. Alltså det här hoppas jag verkligen inte är ett problem på något sätt. Men jag menar, du har ju en ålder, du är ju yngre än många utav spelarna. Eller många, men några spelare i alla fall äldre än dig. Hur funkar det där? Finns det några bekymmer överhuvudtaget när det kommer till ålder?
Man vill ju inte att det ska vara så, förstås. Men man kan ju inte med säkerhet säga att det inte är så. Och där har jag väl gått in med den inställningen både här men också när jag var i Norrköping och när jag jobbade i Umeå tidigare. Alltså idén om att om jag, eller någonstans så kommer kompetens att trumfa ålder. Det är i alla fall min förhoppning. Sen är det inte alltid så att det är så från början, men att om jag gör mitt bästa och jobbar hårt för att visa att jag är här av en anledning och kan bidra med vad jag kan, oavsett om jag är 15 år gammal eller om jag är 55 år gammal eller om jag ligger där mitt emellan som jag faktiskt gör, så tänker jag att över tid så får man, precis som det egentligen är för alla i samtliga situationer, förtjäna den respekten som det i så fall krävs. Men det är klart att det kan finnas nackdelar med att i alla fall från en början vara i den åldern som jag är i relation till vad vissa spelare är. Men å andra sidan så är det ingenting som jag kan eller behöver gå runt och tänka på. Jag tycker att jag har kommit in i det här på ett bra sätt och det känns som att jag har rätt så bra koll på hur jag ska hantera det.
Nu, hur har du blivit mottagen här då, i ÖSK bland spelarna?
Ja, ingenting att klaga på. Från första dagen egentligen så har jag känt att det har varit en välkomnande stämning och det finns en värme i den där gruppen också som har varit härlig att vistas i. Sen som jag sagt så har det varit intensiva veckor och än så länge kanske jag inte har gjort allt nätverkande fullt ut där nere i omklädningsrummet med tanke på att vi har suttit mycket här uppe också och jobbat. Men jag känner att det har bara varit positivt egentligen. Och bättre blir det förhoppningsvis också ju längre tiden går, ju mer vi lär känna varandra.
Är det svårt att klicka med fotbollsspelare?
Det tycker jag absolut inte. Sen så blir det väl alltid en fråga som har att göra med distans mellan tränare och spelare som man får vara lite vaksam på. Man brukar väl säga det att det är inget fel med personliga relationer, men man ska fundera på hur, som när personligt går över också till privat. Men att hitta en balans mellan att vara fotbollstränare men också en medmänniska, man kan säga så. Det är såklart en del av jobbet också. En härlig ingrediens i att gå på jobbet och veta om att det finns 20-25 stycken här som delar samma intresse och vill någonstans åt samma håll. Det är bara häftigt.
Nu spelar vi in det här. Det är torsdag kväll och på söndag kväll då kommer ett av Smålandslagen hit. Kalmar kommer på besök. De har ju varit ganska bra ändå på slutkalmar. Jag tror att de har typ 5 matcher utan förlust eller något sånt där. Hur går tankarna förutom att ni har ritat det på tavlan? Hur besegrar man Kalmar?
Vi håller på att titta på dels de förändringarna som de har gjort här under hösten sen det blev ett tränarbyte. Skruvade lite grann på hur de formerade laget också senast mot Östersund som vi försöker analysera och också vända och vrida på vad det innebär för oss. Vi vet ju också om att de kunde plocka in rätt så många spelare i somras, duktiga spelare, och det är en trupp idag som håller en bra allsvensk nivå. Det är ingen slump att de har tagit de här poängen som de har gjort under hösten. Men för oss så handlar det nu om att dels titta på vad som har hänt senast mot Sirius och AFC och Djurgården och Malmö innan dess och också sen försöka med hela tiden vår grundidé om hur spelet ska fungera när vi har bollen och när vi inte har bollen, men samtidigt också justera lite grann kring förutsättningar som blir nu när vi spelar mot Kalmar. För det finns vissa saker som jag tror att vi har prickat hittills som vi ska bära med oss nu de här dagarna som är, men så mycket så ska jag väl inte. Mer än så ska jag väl inte berätta, eller?
Nej, det är bra. Om man sitter och lyssnar såklart så lyssnar jag. Nej, men, kan du inte säga liksom, lite kort och snabbt, alltså, en grej som du tar med dig från den här fruktansvärda matchen ur supporter Sibholm mot AFC och en grej från Sirius-matchen. Ta med en grej från varje match till Kalmar-matchen. Vad blir det då?
Om vi börjar med AFC så la vi rätt så mycket kraft och fokus på att titta på hur och när vi släpper in våra mål. Jag vet att Axel också pratade om det i tidningarna efteråt, att vi har haft matcher mot AFC, mot Djurgården och mot Sundsvall innan det, där vi har släppt in ett mål i andra halvlek och sen har det inte gått så många minuter så har vi släppt in ett mål till. Och det var någonting som vi också la ett stort fokus på, dels efter AFC-matchen och också inför Sirius-matchen, att stoppa den negativa trenden. Och tittar man sen vad som hände i Sirius-matchen, så har vi ju ett läge där vi dels släpper in 2-1 efter 52 minuter. Snabbt också gör 3-1 bara någon minut efter det. Och sen så har vi ett läge där vi släpper in 3-3 i den 79, om jag inte kommer ihåg fel. Och sen så gör Filip sitt hattrick, sitt tredje mål där. Vi har 4-3 redan i den 82. Och där tycker jag att vi, om vi nu ska prata om någonting som vi tar med oss både från AFC-matchen och mot Sirius-matchen, att lyckas stoppa den negativa trenden som innebär att släppa in ett mål och faktiskt också inte bara stoppa utan också vända på det och göra både 3-1 och 4-3 i det läge som det var, det är vi mycket nöjda med. Det är ett svårt läge och rent statistiskt sett när man släpper in mål på det sättet så brukar det oftast innebära att man tappar matcherna. Och att vi stoppar den trenden och vänder den trenden mot Sirius, det var vi belåtna med. Sen så finns det saker i Sirius-matchen trots att vi vann som vi inte är nöjda med, och det fanns saker med AFC-matchen som trots att vi förlorade fanns saker som vi också var väldigt nöjda med. Så att det är där någonstans så samlar vi ihop de här pusselbitarna och förhoppningsvis så kan vi visa upp någonting mot Kalmar här nu till att börja med.
Hur vinner du helst en fotbollsmatch? Vi håller tätt och vinner med 1-0 eller vi möter Sirius på bortaplan och vinner med 4-3?
Sirius borta 4-3 på det sättet som det var är inte en match i min smak. Kan vi kontrollera fotbollsmatchen och sen när vi vinner med 1-0 eller 4-0, det spelar ingen roll. Men om vi kan gå därifrån och känna att vi har gjort det vi kan för att kontrollera matchen, diktera spelet, att vi får göra det vi vill göra och hindra motståndarna från det de vill göra, då är jag nöjd. men 4-3 matcher 4-3 matcher kan vara helt okej, men då vill jag sitta på läktaren och inte sympatisera med något av lagen. Som det var i måndag, så var det för jobbigt.
Hjärtat mådde inte bra där.
Jag har ju pulsmätare på klockan som jag har, och jag slog en titt där någon gång, ja, mot slutet, och pulsen var, ja, det var nog dubbla vilopulsen i alla fall, och det är inte hälsosamt, tänker jag.
Så lät det när vår Närke-korrespondent Alfred Vreby träffade Daniel Bäckström, 87an, som numera, som vi kan, ska vi kalla honom 87an?
Vad heter han i 87an? Axelsson?
Finns en 87a i
91an? 91an, jag spolar i 87an.
87an Axelsson. Ja. 87an Bäckström.
Yes.
Vi påminner Daniel att vi gärna vill att han svarar på din fördomsprofil. I övrigt var det jättespännande samtal att höra. Mm. Det ska bli spännande att följa nya teamets utveckling och vad de vill egentligen. Det blir ju lite träning nu, kan man ju se, resten av den här säsongen, för att sen upp till prov nästa.
Ja, verkligen.
Det är ett ungt tränarteam. Det känns,
har vi Sveriges yngsta tränarteam?
Det tror jag.
Halmstad har någon riktigt sjuk ung kille, men frågan är om assisterande. Ja, i och för sig.
Ja, men det är ju något för oss att kolla upp. Mm. Det är ju en spännande fråga. Då kan man i alla fall, även om vi inte har yngst på plan då, så har vi yngst tränare. Ja. Det är alltid något. Nu, Joel, nu är det dags för listan, eller som den här veckan, ett quiz.
Gud, vad spännande.
Ja. Jag har ju som sagt haft lite tid över här senaste tiden. Jag har ju åkt runt i semester, och det bästa sällskapet man kan ha utefter den personen man älskar är ju YouTube, såklart.
Mm.
Så att här har det konsumerats en del. Och man kan säga att jag har upptäckt en guldgruva, nämligen ÖSK fotboll.
Ja.
Officiella sida. Där finns det ju massa nu, alla följer väl det där med liksom inför matcherna och så här. Men man kan ju också gå tillbaka väldigt långt i tiden.
Ja, tell me, jag har gjort det också. Ja,
det är ju där det var roligt. Ja. Då kommer du sätta högre krav här på dina quizkunskaper. För det här är, jag kommer utmana dig i ett quiz.
Okej.
Okay. Och quizet kan man säga heter 2011.
Oj.
En speciell säsong ju för alla ÖSK-vänner. Vi hade ju 2010 kommit trea.
Mm.
Vi hade fått ihop ett väldigt bra lag, och vi hade lite av den där gyllene, det var inte bara våra spelare, men det var liksom en gyllene så här fönster i tidsrymden när allting stämde.
Just det.
Vi kom ju visserligen inte först, men vi kom trea, vilket är som att få vinna guld i ÖSK. Det här är året efter då.
Just det.
2011. Vad minns du från 2011?
Jag minns att vi, i och med vårat, kallar man det lilla silvret?
Ja,
som tre.
Lilla.
Vårat korta Europa-äventyr som tog slut ganska snabbt.
Det är kul att du säger det, för det är en del i det kommer bli. Det var ju så att vi kom trea och således fick kvala in till Europa League.
Ja. Och det minns jag också, att 2011 var nog året vi lite på allvar försökte få till att hitta något ställe här i Stockholm och se matcherna lite mer permanent. Tidigare har det varit att man försökt hitta någons kompis
just
som
det.
Hade liksom,
just det.
Via Play. Det gick väl sådär. Vi hade något på Drottninggatan, som någon grill och bar som visade då.
Ja.
Men annars, jag vet inte.
Och minst om truppen. Ja, bara för jag säger lite saker så här för att du ska liksom fräscha upp minnet.
Ja,
lite.
Men jag förstår.
Det fanns ju många legender.
Ja, alltså om man ska vara helt ärlig så minns jag väldigt lite.
Några tunga namn. Alvbåge i mål.
Ja, det minns jag. Det var det hans andra...
Det var liksom, andra sejouren i ÖSK, precis.
Ja, precis.
Patrik Haginge kommer hem från Djurgården.
Just det.
Vi har Magnus Wikström, Patrik Antonen, Almebäck, Vovoa, Boris Lumbana är med i truppen.
Just
2011.
Just
Kung
det.
Bore.
Kung Bore.
Put your love on me, put your love on me. fantastisk man alltså. Ja. På mittfältet, det är två personer som slutar på mittfältet efter den här säsongen 2011. Det är ju både
Kihlberg.
Mm. Ja, både Kihlen och Nordback.
Nordback, ja.
Precis. Mm. Larsen har lagt av innan, men Nordback gör sin sista. Utöver dem så har vi Virtanen, Alejandro Bedoya.
Just det.
Nordin Gerzic såklart, som efter den här säsongen går till IFK Göteborg. Och Ahmed Yashin kom från forward till den här 2011.
Var det så pass? Alltså?
Anfallet har vi tunga namn som Robin Staaf och Marcus Astvall. Kanske alltså inte de tyngsta.
Robin Staaf har ju alltid varit en liten favoritspelare för mig.
Ja, det vet jag. Aha. Ängelholm eller vart han kom från. Kalle Holmberg kom från Karslund. Mm. Andreas Haddad var ju vår stjärna som skulle göra allt men skadades. Bästa målskytt då, den här säsongen?
Bästa målskytt? Men var det Astvall?
Nej.
Nej.
Valdetrama.
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 Men var Lustako? Eller kom han
Kursten
senare?
Kom också. Spelade den här. Just alltså det är många legender 2011.
Han var också fin tyckte jag.
Han var underbar.
Han för lite och speltid.
Sen kom ju även Paulinho. Spelade ju med oss. Han kom in efter ett par omgångar. Paulinho som nu gör succé i Häcken och som var sjukt bra i Örebro. Men som
för det fanns
sen...
en till Paulinho också.
Ja, precis. Ja, men det här är den Häcken Paulinho som sen drog till Brasilien och inte hörde av sig.
Härlig säsong.
Klassisk bra. Ja, det är ju verkligen en otroligt klassisk säsong 2011. Jag tror många minns tillbaka den med lite hybris. Mm. Vi hade kommit femma 2009, vi kom trea 2010 och sen så skulle vi ju i logiken ta guldet.
Ta nästa steg som det sägs.
Och det här quizet, för det här var en långt intro, men det här quizet ska handla igen, kommer kretsa ganska mycket i alla fall kring den största stjärnan i den här klubben för den här tiden. Mm. Och också den som finns väldigt mycket på YouTube, vilket gör det här roligt. Kommer lyssna på lite saker.
Okay.
Kan du gissa vem det är?
Ja, men när du har sagt all de där så var det inte väldigt mycket prat om Haddad.
Ja, det var du tänker lite för mycket spelare här.
Ja, okej.
Okay. Det är snarare liksom mannen ovanför. Mannen som drar i trådarna. Det är Sixten Boström, ja. Denna det. Legend från Finland. Ska vi kalla det här quizet Finland 2011 Sixten Boström?
Det är ju något man minns, bara återigen en liten vad jag minns. Det är ju att inför varje match, en timme innan match, så kunde man ju prenumerera, bli uppringd av Sixten som berättade startelvan för
en av de bästa kundservice som någonsin har funnits.
Ja, det måste tillbaka.
Ja, fast jag vet inte om det hade gjort sig alls lika bra om Axel Kjell som Sixten Boström.
Men
som
går upp så.
Med sin sura stämma. Det är Sixten Boström. Hallå, det är Sixten Boström som ringer. Dagens startelva, inga konstigheter det där. Men i målet som vanligt.
Ja. Men, om Axel imiterar Sixten.
Ja, då kan det bli roligt.
Och berätta startelvan.
Och.
Här har vi något.
Det är tre frågor, eller det är tre ämnen och så är det några underfrågor. Så
Gud, vi ska... har verkligen för mycket tid.
Ja, vi ska börja med att lyssna på ett klipp här som är början på en ny era den här säsongen. Vi lyssnar, och så lyssna noga nu för att det kommer komma frågor sen.
Sixten, varsågod.
Tack. Utgångsläget i den här matchen är ju för vår del var det där en sån att vi har som sagt fem förluster i rad och en tung resa till Sarajevo och tillbaks och med det i bagage tycker jag att vi gör en väldigt bra match. Vi har en stor vilja och vinna den här matchen och vi får extra energi när vi gör 1-0 målet och man ser på spelarna att det finns en viss lättnad och men på samma gång så det där vilket jag tycker är väldigt bra är det att vi fortsätter att spela och slutar inte.
Ja, det här är ju briljant alltså.
Jag vet inte om, det är ju liksom allt annat än briljant, men det är ju underhållning på högsta nivå. Men du det är nu quizet börjar, det är riktigt svårt det här.
Oj. Ja. Det här är direkt för mig. Ja, bara höra det.
Den första frågan är Nej, jättesvårt. Det är ingen som kommer tänka att du ska klara det.
Nej.
Vilket lag hade vi mött?
Alltså, grejen var
att... Du har ju fått lite ledtrådar här.
Ja.
Vi har ju varit på... Vi ska ju till Sverige och vi har vunnit.
Jo. Men det är inga... Herregud. Nej, men det finns ju ett lag som spelar i Europa League nu.
Mm.
Som, och jag liksom är inte 100% på namnet, men heter typ Quarhag.
Alltså, det här är allsvenskan, Joel. Det kan
jag ge. Förlåt. Vad var frågan då?
Nej, men vilket lag hade vi... Det här är ju presskonferensen efter en allsvensk match.
Okej. Mm. Oj, ja, oj, oj.
Så vilket lag i allsvenskan?
Ja, alltså... då gäller det att tänka tillbaka. Vi har alltså varit i vårt korta Europa-äventyr där. Alltså det första jag fick upp var faktiskt Häcken.
Mm.
Det blir mitt svar.
Ja, det är ingen dålig gissning, men den är fel.
Aha.
Det är Peking.
Ja, det är Peking. Ja.
Vad blev slutresultatet? Är fråga två.
Ja, det blev 2-1.
Oh, nära. 2-0.
2-0?
Ja.
Aj, aj, aj.
Innan den här matchen är, så har vi varit inne i ett riktigt dåligt period.
Ja, det
vi har förlorat massa, precis, 5 raka, ja, säger han, va? Och spelat det här Europa-grejen och så här. Efter det här så händer något helt fantastiskt. Då slår vi klubbrekord i antal matcher i rad som vi vinner och håller nollan. Hur många matcher håller vi nollan och vinner efter det här? Inkludera Norrköping. Hur många matcher totalt?
Alltså vi håller nollan.
Vi håller nollan. Vi vinner liksom 2-0, 3-0, 1-0, 2-0, alltså 4-0, 5-0, 6-0.
Det här har man hört. Jag tror att det är 7 eller 9, och 9 låter ju väldigt mycket. Så 7 säger jag.
Mm, det är fel. Det är ÖSK vi pratar, Joel.
Ja.
Ja. Så du får sänka ambitionerna lite.
3.
4.
Fyra.
Ja, det kan ju
Har vi inte hållit nollan i mer än 4 matcher?
Jo, men vi har vunnit också. Jag vet inte, det är just det, jag tror att det är så, att vi har vunnit
liksom. Också.
Ja, precis. Så 4.
Okay. För det har jag för mig att det har liksom sagt att vi har hållit nollan.
Ja, alltså, det kan vi... Alltså, 9 låter helt
brutalt länge.
Det är jättesvårt. Du har noll av tre. Men jag betvivlar att några där ute kanske... Det är svårt att ta... Det svåraste är att ta vilket utifrån presskonferensen, vilken match
det var lurigt.
Men sen resultat och sådär. Så man kanske har 2, man kanske har 1 där ute.
Ja.
Men vi ska vidare.
Mm.
Det var första, det är 3 sådana här och nu har vi kört en.
Mm.
Ja, det var ju den här säsongen dags för Europaspel, och jag minns det ju som igår. Det fanns en speciell... Vi hade ju inte varit så bra. Vi hade varit bra året innan och så hade vi börjat ganska kast den här säsongen. Och det var ju det vi skulle spela i Europaspel, så stämningen var ju lite som inför cupfinalen sådär. Mm. Varför stämmer det inte i vårt spel nu när vi ska väl ut och spela i Europa? Jag tror att du kommer inte på frågan vilka vi mötte, utan jag tror att den är lite för lätt.
Mm.
Vi mötte FK Sarajevo.
Ja.
Och i den här guldgruvan på nätet så har jag lyckats hitta en presskonferens då med så här UEFA, eller vad heter det, en Europa League liksom vignetten och så här. Jag fick puls. Oj. När man, du vet, så här, inte Champions League då, utan UEFA League, så här, kommer innan och sen så kommer så här presskonferens liksom before the game.
Just det.
Och då låter det så här, jag kommer spela den här i sin helhet.
Mm.
Nu jag varnar, för det här är långt.
Okay.
Och det här är alltså Sixten innan matchen. Och du måste sätta dig in i situationen nu.
Mm.
Det kommer ett gäng från Sarajevo till Örebro och ska lyssna på liksom det presskonferens innan. De kanske sitter och lyssnar på det här.
Mm.
Alltså, vad går igenom deras huvuden när det här spelas upp framför deras ögon? Det här är liksom ett av... Det är så långt nu, så att, men vi kör. Så här låter det.
Yeah, first of all I want to welcome FK Sarajevo to Örebro and to our fine city and our nice stadium, even though you maybe would like to be natural grass. We have artificial grass here, but we are very, very fond of it, very proud of it, but like I said, I want to welcome you and hopefully we can have a good two good football games and like you said, hopefully the best win, the best team will go through, and of course both of our teams want to do that, and And but I think it will be a very interesting games and maybe two different kinds of situations for you to come and play here on artificial, for us to come to Bosnia and play in Sarajevo, and which I think makes it even more interesting the two games we are going to play here. And
har du tröttnat eller? Hänger du med? Det är bara för att göra en poäng av det här. Det här nu är det en liten paus här. Det är ingen paus egentligen, utan det fortsätter. Då fortsätter det så här.
We of course, as the club, we've been looking for this moment for a long time. The club has been looking for it for the last 14 years, and this is the first time ÖSK is in the European competitions again, so this is a very big thing both for the club and of course for the team also, who achieved this position or this place in Euroleague with our results from last year and our preparation during the whole winter and of course it's been partly for the local league, the Swedish league, but of course we also had always a thought about that we are going to play European football this year, so we are really looking forward for this, both of course for the club and especially for the team.
Oj, det var långt.
Ja, det var riktigt långt. Jag hoppas ni inte har somnat där ute. Men man kan inte, för det första så kan man inte klippa ner.
Nej.
För det är aldrig en fullständig mening. Och det är så roligt att även på engelska så har han sitt signifikativa and. Uh-huh. And. Vad sa han? Vet du något? Kommer du ihåg något han sa?
Ja, men artificial.
Ja, det var det första han sa typ. Det var så länge. Men alltså, vad tänker man? Tänk om det finns så här, det måste ju funnits någon representant från UEFA med som kommer in på Bern och så här, och presskonferens, och sen så här, sätter man van och säger Mourinho eller vem som helst som har presskonferens. Ja. Så kommer.
Nej, men jag brukar tänka det är ju väldigt kul alltså.
Ja, förlåt att det var så långt. Jag var tvungen att köra det i sin helhet.
Det går inte att klippa ner Sixten.
Det går inte. Man kan inte sätta en sax i Sixten. Det är liksom förbjudet. Känner du beredd nu på lite frågor?
Jag laddar här.
Du har 0 av 3 rätt hittills. Nu har du chansen. Hur slutade matchen på Bern Arena?
Vi förlorade med 2-1.
Nej.
Nej.
0-0.
0-0?
Ja, var du inte på plats?
Nej, jag tror inte det. För att jag har inget... Grejen är att jag har inget minne av de här matcherna. Faktiskt.
Jag var på plats. 0-0.
Det var ju bra ju.
Ja, oh, jag vet inte.
Vad gjorde jag då? Jag var ju här uppe.
De var inte jättebra. Alltså. Jag tycker vi skulle ha vunnit den matchen. Men vi var inte heller jättebra. Om du vill ha bonusfrågan då. Så här, hur slutade matchen i Sarajevo?
Ja, vi förlorade ju där i alla fall. För att vi gick ju inte vidare.
Nej, precis.
Ja, men det var att jag var för mig att jag minns att vi gjorde ett mål. Ska jag säga 2-1 där då?
2-0.
Vi gjorde inte ett mål.
Vi gjorde inte ett enda mål.
Nej, vi gjorde inte det.
Det var det tragiska i det.
Så gud, kan det vara. 2011 var inte mitt år.
Nej, det är inte ditt år. Men den här då? Den här minns jag själv väldigt bra.
Du trollar ju bort mig med långa sist. Ja.
Det är lätt att bli förvirrad. Ja. Vad hette ultrasgruppen som supportade FK Sarajevo? Ett namn, om man väl har minns det, aldrig kan glömma. Minns man det inte så kan man inte komma på det.
Nej, jag kommer inte komma på det. Men vad ska jag gissa på det? Jag gissar på vad heter rödbetssoppan där?
Det är ju Ryssland.
Ja, det är det. Nej, jag vet inte.
Den heter Hordesla.
Hordesla.
Jag hoppas att det var några av våra lyssnare som kommer ihåg det. Det är roligt att säga Hordesla.
Hordesla. Vad betyder det?
Det har jag ingen aning. Nu har du 0 av 5, Joel.
Gud, vad pinsamt
det här. Jag misstänkte att det skulle vara så här. Ah. Så att jag ska ge den lite lättare nu. Den är inte jättelättare. Här finns det i alla fall alternativ.
Ja, vad bra.
Vem av dessa tre spelare spelade inte en enda minut i matchen i Sarajevo? Var det 1, Emil Berger? 2, Tommy Virtanen? Eller 2, Kalle Holmberg?
Alltså, först tänkte jag att jag skulle säga, min spontana svar hade varit Emil Berger. Men det är någonting långt bakut som säger Kalle Holmberg. Så att jag säger Kalle Holmberg.
Du har ditt första rätt.
Är det sant?
Ja.
Ja.
Snyggt! En av sex.
Ja.
Det tar sig. Jag hoppas, men någon där hemma, men kanske
sitter... Den var ju...
Ja, den var inte lätt.
Inte lätt.
Nej, men, jag är imponerad.
Det
alltså.
Var någon...
Han spelade faktiskt inte en enda sekund. Emil Berger kom in i slutet. Tommy Wilson spelade hela matchen. Bara det. Jag hoppas någon där hemma, det är ju roligt om någon sitter på fleret, men det är ett jättesvårt quiz.
Ja, det är svårt.
Jag erkänner det.
Ta bort mina svar och kör där hemma på fredagskvällen.
Ja, men precis. Vi kör, vi går på sista nu.
Mm.
Spänn öronen, här kommer återigen legendarisk presskonferens efter en match med den berömde Sixten Boström.
Ja, jag tycker vi får en inte så bra start och vi får inte igång ordentligt vårt passningsspel och eller passningsspel har vi ju, men att vi är inte räckligt, det är inte räckligt snabbt och för att luckra upp Gävles försvar och men jag tycker vi jobbar in oss i första halvleken och mot slutet så blir det liksom bättre och vi kommer till några hyfsat bra målchanser och får några skott som tyvärr inte går på mål.
Det var sista.
Alltså han fick försvara sig väldigt mycket under den här säsongen, känns det som.
Ja, man kan säga så här. Det här är en match där vi inte är så bra. Det är i början av säsongen och vi har spelat mot Gävle. Och vi är i dålig form. Det är liksom innan vi vänder där och gör de här. Det är en av de här fem raka torskarna, tror jag. Det blev 2-3 till Gävle. Det var på vår hemmaplan. Skitmatch. Jag minns den.
Ja, men det här låter väldigt bekant.
Jag har tre frågor på den här.
Mm.
Den första är, vem gjorde två mål för Gävle? Vi ledde matchen med 1-0, så gjorde de 1-1, så gjorde vi 2-1. Och sen på sista typ så här 15 minuterna, det är lite så här AFC-feeling, så gör samma person två mål för Gävle.
Ja, det här skulle jag... Det här tror jag att jag minns.
Mm.
För det här är om det här är rätt så är det ju en av mina... Jag har någon slags hatkärlek, mer hat än kärlek, men jag tror att det är Jonas Lantto.
Det är rätt.
Ja.
Snyggt!
Ja.
Jag minns det mycket väl.
Ja, jag tror
att det är det tredje målet jag minns när han drar upp den i bortre.
Ja, han gör nog liksom lite för snygga mål för hans eget bästa.
Och han gör dem alltid mot oss.
Ja.
Så har det ju alltid varit med han. Och jag kände lite så här AFC-känslan över den där matchen. Det var liksom, vi hade det. Och sen så, jag kommer ihåg det så tydligt, så får de två chanser och så gjorde de det där.
Ja, men han är lite som Christian Bergström mot Vidaberg, som alltid gjorde
exakt.
Sjukt bra match mot oss.
Exakt så. Bra, du hade rätt.
Yes.
2 av 7.
Ja.
Jag hade chans att rätt snygga till siffrorna lite här. För den här kan du nog också knäcka. Man pratade lite om tränarnas kamp inför den här matchen. För att det var två tränare som... Ja, det var två tränare som hade en kamp. Vem var tränaren i Gävle?
Det är två namn som det står emellan. Och antingen är det Urban Hammar eller Pelle Olsson. Och jag tror inte att det var Pelle Olsson då, utan lite senare. Jag tror att det är Urban Hammar.
Det är Pelle Olsson.
Nej!
Ja, men du hade det ju där, så att jag ger dig godkänt men inte rätt. Det var ju lite så, eftersom liksom den här... det har ju alltid varit så där med Pelle.
Ja.
Med sin historia. 2 av 8. Nu kommer...
1 av 4 ändå.
Precis. En fjärdedel.
Mm.
Har du lyssnat ordentligt på det sista klippet?
Ja, jag försökte i alla fall.
Ja. Mm. Då är sista frågan så här: hur många och säger Sixten i det klippet? Inte alla tre klipp nu, utan
det sista. Bara. Och det var ju nästan det kortaste.
Ja.
Men jag tror ändå att han
klämmer ändå, till. Han är ju ändå bra liksom.
Snittar 3 och per och,
ja.
så kanske har det 3-4 också. Ja, men han måste nå upp mot 14 då kanske.
Det är nära. Du får en gissning till. Det är riktigt nära.
15.
Ja, det är 16.
Ah!
Ja. Ja, det var godkänt.
Var det godkänt?
Om än inte rätt för det ändå.
Åh, oh, tänk om jag hade satt den.
Ja, men du, en av, var fjärde rätt.
Ja.
Det är inte, nej, det blir knappt nu för sig. Två av nio. Men så var det. Ett speciellt år för alla som älskar ÖSK 2011 med Sixten och många fina profiler som sen, det där laget dog ju sen, så att säga.
Ja.
Alla stack och slutade och vi spelade 2012 en värdelös säsong. Och torskade, åkte ner efter att Sankan och Tomer Chansinski inte hade räddat en boll på ett helt år.
Ja, kul quiz ändå.
Ja, var det?
Ja, verkligen.
Ja, det var svårt, va?
Det jag tar med mig är att jag skulle ha Ed Boris.
Ja, det hade varit kul.
Verkligen.
Ja, snacka gamla minnen.
Ja,
ja, det måste vi ha. Det är kul att det är där du tar med dig efter att ha hört alla de här Sixten-klippen. Jag tar med mig att vi faktiskt har lite roligare presskonferenser nu för tiden. Vi närmar oss ett avslut på denna mastodont-avsnitt. Vi hoppas att ni fortfarande är med oss. Det kanske har gått från fredag till lördag eller lördag till söndag ja. När ni nu lyssnar på det här. Eller för er. Egentligen så gör vi den här podden för alla de som pendlar från Örebro till Stockholm. Det tar en timme och 45 minuter. Kanske två och en halv dörr till dörr så att man har någonting för hela.
Ja, det är sant.
Så långt kanske inte det ännu. Men du Joel, du berättade för mig att du hade varit inne och surfat på ÖSKs hemsida som du gör två gånger om dagen.
Jaha.
Och hittat något som fångade ditt intresse.
Ja, men snarare tvärtom. Det är inte så ofta man går in på ÖSK fotbolls hemsida. Alltså det kan jag rekommendera. Det finns mycket gött där. Både historia. Jag hittar jättemycket kul där. Historia och gamla minnen och nyheter och allt möjligt. Men det var en flika jag inte hade klickat på någonsin och det var företag och partners.
Jag förstår. Det är inte din gebit.
Nej, det är inte min gebit alls. Men där så upptäckte jag att det finns väldigt många olika kategorier de jobbar med. Till exempel nyckelpartners, partners, nätverk plus och så vidare. Och 1908-klubben fanns det något som
heter. Just det. Heter det nyckelpartners då eller key partners?
Nej, det heter faktiskt nyckelpartners.
Ja, det måste man ge ÖSK en stor eloge för. Alltså, att det inte heter key partners.
Nej. Och jag hoppas att de håller kvar Nätverk Plus. Ja, men det, jag gillar det,
ja, jag gillar det jättemycket. Nätverk Plus tycker jag är roligt. För extra, lite extra. Vad får man då? Då får man liksom två fikabiljetter till sådär, ja, när man går på match.
Jag kände det här att jag blev så nyfiken på vad alla de här kategorierna betydde. Så jag mejlade vår vd Simon Åström och fick extremt snabbt svar, vilket är imponerande.
Ja, det är,
och det tackar jag stort för. Han tar sig tid för gräsfolket här.
För fotfolket, plebejska supportrar som inte har öre på banken.
Jag skulle hälsa också att vi gör ett bra jobb och,
trevligt,
och så vidare.
Trevligt.
Men han förklarade lite vad de här kategorierna var. Och jag fastnade för den här 1908-klubben. Alltså året ÖSK, vad ska man säga, startade. Och här.
Nej, men jag tänkte på det där, för visst finns det också målklubben.
Ja, precis. Orvar Bergmark.
Den har väl du varit med?
Den har jag varit med.
En 20, då gör man, lägger man en summa för varje mål man tror.
Ja, precis, så betalar man i slutet av
säsongen. Det är jätterolig.
Den är bra och den hoppas jag går till något bra.
Ja, det är ju dessutom ganska safe.
Ja, i år är det väldigt safe.
Om man, där skulle man kunna ha en sån här att man får böta varje gång ÖSK gör mål. Eller släpper in mål.
Ja, det hade varit, det blir ju mer pengar. Nej, men där, förra året så gick det en liten saftig peng. Men det är de värda ÖSK. Men 1908-klubben alltså. Jag håller mig till det. Jag tänkte så här. Eftersom det inte finns någon, vad ska man säga nu, spons eller efter Lagardär avbrottet. Så tänkte jag, men nu ska jag ett ihopsnickrat litet hjälp här till ÖSK.
Konsult.
Så jag kan få in minst 10 millar till.
Nej, det här är ju revolution.
Vilket är ganska mycket för vår klubb.
Och då Joel Höglund Consulting.
Ja,
sälj Consulting.
Så Simon, Höglund, du har min mail.
Ja. Höglunds trä och bygg går över i konsult.
Hotmail.se, glöm inte det. Inte kom.
Säljaren. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Du ska leverera något här som får in 10 millar.
Ja.
Ja, i bara
minst.
I bara någon slags ny branding kring sponsorpaket.
Ja, men jag tror det är ganska enkla knep.
Jag älskar det. Ja, det är
och jag har ju fortfarande lite sår i hjärtat efter mitt statistik en gång som hänger kvar.
Ja, hänger
så att det är lite taget ur, det ska jag säga här innan nu. Ja, ett varningsfinger.
Det är inte färdigkalkulerat siffror. Eller?
Nej, ja, men jag tror det här kan gå.
Ja, på ett måfå.
19 av Lottaklubben i alla fall. Så skriver Simon. Här ingår, alltså vad man får om man är med i det här som företag. Här ingår ett antal lösbiljetter, viss exponering och en företagsträff. Kostar från 1908 kronor att vara med.
Per år då eller?
Ja, per säsong.
Ja, det är lite lilla paket kan man
ja,
tänka sig.
Ja, och det är liksom det är det minsta paketet.
Ja, just det. Så minst 1908 kronor går in med.
Och då var jag inne och kollade vilka företag som var med. Och det är ändå 425 företag.
Ganska många.
Det är ganska många. Det var något som hette Trelleborg till och med. Vilket var sjukt otippat.
Just det. Det har man ju sett på tröjorna. Det är väl något så här fraktföretag eller något.
Ja,
det
tror jag. Precis.
De är huvudsponsor till Trelleborg tror jag.
Ja, det kanske de är. Ja, det kanske de har sett det. Men då tänkte jag så här, det här är taget i luften. Men jag tänker att de flesta snittar på kanske 2000 då.
Ja, man rundar uppåt.
Eftersom det var 1908. Det här är ju ändå företag som går rätt bra. Det kan vara någon frisörsalong här och det kan vara de där. Men skulle de liksom pusha upp det till 5000, vilket inte är en jättestor höjning.
Nej, det är
under liksom en säsong och sådär. Då skulle man höja den 1908-klubbens klumpsumma från 850 000 som det är nu idag, om det är i snitt 2 000 kronor, till 2 125 000. Då skulle det in 1,3 mille direkt.
Ja, det här är ju revolutionerande.
Via bara liksom de småföretagen. Det är ingen jättehöjning.
Nej, det är ju, man skulle ju kunna döpa om den kanske också till 5 000-klubben.
Ja.
Alltså, då får man ju hitta något koncept så här att tillsammans bygger vi ÖSK för år 5000.
Ja, och det är liksom så här någon lösbiljet till här och någon alltså.
Ja, så här vill vi ha vår klubb om 3000 år ungefär.
Ja.
Var med på resan.
Och det var ganska lätt. 1,3 indirekt.
Ja, 1,3.
Vilket är, och då kan man höja Erik Välgårds lön till exempel.
Ja, det kan
han gör ett väldigt bra jobb. Min nästa punkt är ju publiksiffran. Och den här är ju, jag har inte så mycket att erbjuda här. Men om
familjen går redan.
Ja, men det handlar om den skulle höjas lite till.
Ja.
Så skulle det göra ganska mycket.
Ja.
Och jag har suttit och räknat lite på de hemmamatcherna hittills. Så har vi ett snitt på 6500 ungefär per match. Och så har jag snittat per biljett ungefär 200. Vilket jag tycker är ett ganska rimligt snitt. Då hamnar vi totalt, om det skulle hamna på snittet 6,5 under den här säsongen, då skulle vi hamna på strax över 13 miljoner i publikintäkter. Skulle man höja från 6,5 till 8, alltså 1500 till per match, vilket inte känns helt orimligt tycker jag.
Nej, jag håller med.
Då skulle man höja till strax över 19 miljoner.
Ja.
Det är 6 nya miljoner in där bara.
Ja, och frågan man undrar sig då är hur. Det är där lösningen man efterfrågar.
Ja, och det är då säger vi så här. De här 1,3 som vi höjer för 1908, de går till Erik Välgård.
Ja.
Som får bättre lön.
Och bara börja höra av sig mer till
alla hans Facebook-vänner. Ännu bättre jobb med att få folk till.
Jag förstår. Ja, men 1500
så
kan hon.
Så hittills nu så har vi fått in 8,3 nya miljoner.
Det är
väl ändå rätt bra.
Det är mer än vi sålde Nord inför IFK Göteborg.
Ja, exakt. Och här kommer bara...
Det är ju vad de säger. Det är ju två Tobias Gran.
Ja, det är sant.
Hemska tanke.
Ja. Jag lägger inte pengarna på det. Och då kommer det in till bara som en liten plusgrej. Det här är bara en så här... Får man in det här, då kan det rassla till rejält.
Höja priset på mazarinerna.
Ja, för det är en grej till. Det har jag inte ens tagit med i den här berättningen.
Du har tänkt på det, eller hur?
Men får vi in 1500 till...
1500 spänn till
alltså,
på mazariner?
Säg att vi säljer hamburgare och korv och mazariner. Vi plussar på 2 mil
ändå. Ja, du menar så, ja. Att fler personer köper mer mazariner sen.
Ja.
Ja, det blir liksom stegrande.
Ja, säg att man säljer för 2 miljoner extra då, under säsong.
Det är mycket massarin.
Är det
två
mycket?
Millar.
Men en korv kostar 25-30. Ja. Ah, okej, okay, men en miljon då.
Ja, en miljon. Okay, okay.
Ah, vi är uppe i 8,3 miljoner här än så länge.
Ja.
Sen finns det något som heter huvudpartners. Det är liksom big fish.
Ja.
Killarna liksom. Mm. Och här skriver Simon att eller nyckelpartners, det är liksom det stora. Denna associationsrätt kan våra partners få om de köper innehåll för över 500 000.
Mm.
Det är en stor summa.
Det är en rejäl.
Ja. Och det fanns väl, jag tror att det var 7, 8, 9 sådana företag. Det är lite större.
Mm.
Men skulle man få in 4 sådana till, det är 2 miljoner till.
Mm.
Och det känns, då är vi uppe i...
Jo, men hur det, gör man
det? Det är 11 miljoner här.
Jo, så är det ju. Men frågan alla ställer sig, hur får man in?
Ja, och här kommer det.
Ja, jag förstår.
Det finns ett företag som jag här och nu vill uppmana att gå in som huvudsponsor.
Nyckelkund?
Nej, alltså. Nej. Utan det är liksom nivån över.
Det är
huvudsponsor. Det är liksom magtryck på det här. Och det är liksom 5-årskontrakt. Det finns ett företag i Örebro som skulle kunna gå in som huvudsponsor för någonting. Som jag inte tror är det, inte huvudsponsor.
Nej.
Men det är ju Atlas Copco.
Vad ger de då?
Va?
Är de ingenting eller?
Nej, men det har jag inte kollat upp. Men...
Säg inte att de är på 1908-listan.
Nej, men även om de är på nyckelpartner.
Ja.
De ska ju gå in.
Ja, alltså, det är ett katastrof.
Stort världsföretag som ligger i Örebro.
Katastrof alltså.
Som skulle kunna gå in som liksom huvudsponsor.
Det är bedrövligt.
Skriva ett kontrakt för 5-10 år framåt.
Vem är vd där? Det måste vi ringa upp.
Ja, det här är något vi måste gräva vidare i.
Ja, det här ska gräva. Då, bara där har vi ju 20 millar, tänker jag.
Ja, men om vi räknar bort de här huvudparterna, för det är lite oklart. Jag vet inte hur man lyckas. Men då har vi ändå liksom 1908-klubben, 1,3 publiksnitt 7 ja, 8,3 plus en mille massariner.
Mm.
Det är ändå 9,3 miljoner plus Atlas Copco huvudsponsor.
Vi har något att jobba med. Jag tycker att jag känner direkt att vi måste gå till botten med det här med Atlas Copco. Om det är så att de inte är en stor, eller de är väl inte en stor sponsor då, men vilken nivå tycker de är rimlig? Vadå, är de i, det är ju katastrof där.
Visst är det?
Det är ju katastrof. De ska banne med visa lädret.
Simon Åström, om du hör det, ring. Jag är förälder på halvtid, jag har tid.
Nej, men vi får ringa Atlas Copco.
Ja, det får vi göra.
Och fråga hur de tänker kring sin sponsor. De kanske inte sponsrar några klubbar alls, men ÖSK måste de göra.
Det ligger ju i Örebro.
Ja, säg inte att de sponsrar hockeyn, då går jag av. Alltså.
Ja, du, här finns det pengar att tjäna.
Här finns det pengar att tjäna. Enkla, snabba cash. Höj priset på massarinerna och dra in fler folk. Bam! Så har vi ett lysande framtid. Gud vad vi pratar idag, Joel. Tiden bara rinner iväg och det är dags att börja runda av det här avsnittet som har varit nummer Porrokara 33. Yes. 3. Men jag bara kom på en grej i morse ju, och det var ju det att vi i början av den här säsongen så kastade vi ut hejvilt saker vi drog igång, och en av de här sakerna var ju tabelltävlingen.
Just det, nu när vi pratade om det i morse så kom jag ihåg det.
Och det är lite roligt, för att nu tänkte jag att vi skulle ta en halvtidskoll här, men det blir ju nästan inte riktigt så. Vi är inte riktigt i mål än, men ganska, man börjar kunna se ifall någon är helt ute och cyklar.
Ja, det är kul. Jag minns inte alls hur
min tabell ser ut. Vi fick några bidrag, men framförallt så var det så att vi kickade ju igång den här på ÖSKs officiella kickoff som vi hade på Frimis.
Just det.
Och då var det ju så att vi hade ju Erik Välegård som utmanade då Nerikes Allahandas Janne Josefsson, alltså Elena Lövholm, som de har liksom en liten tävling då som vi har här, och vem som kommer närmast tabellen.
Just det.
Och då tänkte jag att vi ska kolla av hur de ligger ungefär sådär. Mm. Men det slog mig att det blir inte så roligt det här.
Nej.
För du vet ju inte hur tabellen ser ut.
Nej, nej.
Utan du får helt enkelt bara ge ett hum om vad du tror liksom. Och sen så alla vi som lyssnar och jag som vet hur tabellen ser ut, vi får dra våra egna slutsatser. Och sen när väl För du kommer ju summera säsongen när 30 matcher och 30 omgångar har gått.
Precis.
Och då kan vi också säga, liksom, veta hur det gick.
Jag måste bara ta upp det här. När jag var ju sjuk när Axén var här.
Ja.
Och ni pratade om, jag hade ju hört av mig till honom, ja, också hur han skulle göra.
Ja.
Och han sa att jag skulle bli liksom en mer kunnig supporter.
Ja.
Och jag känner att, gud vad tråkigt det är.
Ja, att vara kunnig supporter.
Att vara en kunnig supporter. Alltså jag vill ju bara sitta och liksom irritera mig.
Subjektiv vill man vara.
Subjektiv hela, ja, tiden. Ja. Det här, varför ska jag vara en kunnig supporter, ja, för? Men nu ska jag testa det här, ja, fullt ut, så får
du
vi se.
Du måste rida ut den här stormen, ja, nu. Det är bara 5 omgångar kvar. Men så här kan man säga om tabellen som de sa. Nu berättar jag bara, för du vet ju ändå inte hur det är. Men nej, du har ju vissa hum.
Ja.
Båda tippade ju Malmö som etta.
Mm.
Det är väl ingen surprise för dig att de ligger ganska bra till. Sen är det mer spännande. Erik hade AIK som tvåa, Örebro som trea, Peking som fyra.
Oj.
Elena Lövholm, hon hade Häcken som tvåa, AIK som trea, Östersund som fyra. Båda hade Elfsborg som femma.
Oha.
Det är toppen.
Det är toppen.
Ja. Sen kanske vi tar botten då, så mitt emellan där någonstans. Elena trodde Eskilstuna skulle komma sist, Halmstad skulle komma näst sist, Sundsvall får kvala, Sirius på plats 13, J Södra på plats 12.
Men det skulle jag gissa är ganska bra, va?
Ganska bra skulle jag säga. Ja. Har hon lite flyt här i slutet så kan många av de där poängen trilla in skulle jag säga. Erik däremot, han satte ju Gråvitt som sista.
Ja, men det tror jag också är,
ja, det kan gå. Det är faktiskt så att det kan gå.
Ja, det är så.
Det här har jag ju räknat ut.
Ja, du har gjort det.
Ja, Gråvitt kan fortfarande sluta sist i Allsvenskan.
Gud vad härligt.
Det är bara typ en omgång till det finns chansen. Men just nu är det faktiskt så. Och sen hade han Gråvitt sist, sen hade han Halmstad, sen hade han Etuna på kvalet.
Mm.
Plats 13 hade han Sundsvall och plats 12, precis som Lena, hade han J Södra. Ja, det där kan också rulla in lite poäng.
Jag hoppas ju mer på Eriks tabell.
Ja, alltså man vill ju hellre att Gråvitt ska komma sist. Så kan man säga. Men ja, de ligger som de ligger. Vi fick ju även några lyssnarbidrag som vi såklart ska redovisa när vi sen avslutar och summerar hela. Men spännande att se det där. Den där bilden kan vi ju, hur de har tippat kan vi ju lägga upp på webben igen så att ni uppdateras om den. För det är lite kul nu och minnas tillbaka hur det var där,
ja,
när våren, när det var liksom mellan hägg och syren och man kände så här, hur ska det gå i år? Mm. Och nu vet man ganska mycket.
Just
om det. Så vill ni kolla den in på våra sociala social media, Zoome,
ja,
och kolla det. Vi ska bomma igen bageri för idag. Tack och vad kul att ni har lyssnat. Närmast framåt här kommer Kalmar.
Just det.
Jo, kommer du ihåg det här? Vi hade ju jättemycket tankar om Kalmar. Vad tänker du när du tänker Kalmar nu då? Det här kommer bli världens längsta på. Vi måste, det här kan vi inte släppa.
Ja, men
det är så här, ja, men David Elm har ju skrivit en kokbok.
Rasmus Elm
har ju skrivit en kokbok som heter Måltider.
Ja.
Vilket är en av de mest bizarra böcker jag någonsin sett. Och vi lyckades få tag på ett särtryck av den här. Där det då bara är 3...
Jag älskar att det är det här vi kan om och vet om Kalmar.
Ja, alltså jag kan egentligen... Jag trodde att Kalmar spelade hockey.
Ja.
Vi möter dem på söndag bara så att det är klart. Men i den här Måltider och boken, jätteroligt. För David Elm, han har alltid varit skör.
Ja, man har haft någon magsjukdom,
ja, men liksom. Ingen vet riktigt vad, men det är liksom så här,
han var ett öronbarn när han var liten.
Ja, exakt så. Han känns så riktigt skör. Men han har skrivit den här kokboken och i texten här skriver han så här typ att liksom, jag fattade inte när jag flyttade hemifrån så att hur viktig maten är, så att här kommer ett tips till alla andra som flyttar hemifrån. Några av hans råd kan jag läsa här. Ha en skål med nötter och mandel du kan äta av, innehåller bra viktigt fett. Gör alltid mellanmålssmörgås, alltså det här är från boken.
Ja, ja.
Gör alltid mellanmålssmörgåsen kvällen innan och lägg i kyl. Enkelt att ta med på morgonen. Använd aldrig inom citationstecken light-produkter. Sök varor med korta innehållsförteckningar som möjligt. Det innebär få konstgjorda tillsatser. Ja, det är fantastiskt. Denna bok, skriver han också, är speciellt utformad att passa hårt satsande idrottsungdomar som flyttat hemifrån. Det är en ganska smal målgrupp.
Ja, det är en smal.
Hårt satsande idrottsungdomar som flyttat hemifrån.
Ja.
Men i alla fall, den är så här... alltså den är så ful också grafiskt så att man håller på att gå av. Bokens sidor är delade i 7 fält. Ett förslag på mat till varje måltid. Frukost, mellanmål, lunch, mellanmål, middag och kvällsmat. Och så finns det då ett förslag här. Det är det enda vi har fått tag på. Och det är helt makalöst. Alltså bilderna är som när man går till den sämsta Kina-krogen som finns i, jag vet inte, i Flen. Ja, och du vet, de har foton på sina maträtter. Ja, man känner direkt att det här är liksom borrelia och alla sjukdomar som finns om jag kommer äta den här maten.
Ja, men när man är utomlands på koss eller någonting, exakt, på några charter och så är det bara, menyn är bara bilder.
Exakt. Så ser det ut i den här boken. Och det börjar då med bovetegröt, det är frukost, med någon macka. Och då är det så här, ja men du vet, gör gröten och sen är det sen nummer 4... nummer 5, bre smörgåsen med skinka och grönsak.
Men här måste jag nu säger jag ju emot sig själv.
Varför då?
För skulle man inte göra mackan dagen innan?
Jo, men det här är frukostmackan, ja, mellanmålsmackan. Sen så kommer mellanmålet.
Ja.
Och då är det så här, då är det grovt osötat bröd med inom citationstecken prickig korv och grönsaker.
Som man har gjort dagen innan då?
Ja, och då finns det då alltså det här måste jag faktiskt läsa receptet på. Då står det bara så här: tips, kolon, osötat fullkornsbröd, utropstecken. Och sen står det ingredienser i den här då. Fullkornsbröd, inom citationstecken, prickig korv, salladsblad, gurkskivor. Det är en bra maträtt.
Det är alltså som en SJ-macka ungefär.
Det är liksom, det är receptet på den. Och sen då, det är det som är underbart. Så till kvällen då, så kvällsmat, då är det tacos.
Ja, det här är för elitidrottande.
Ja, det är lite. Och då är det tortillas, 400 gram blandfärs har han med. Ja. Inte nötfärs ens. 3,4 matskedar hemgjord tacokrydda.
Ja, men det får man ge.
Ja, det får man ge.
Men ingen recept på det?
Nej, ingen recept på det. Och sen är det tacosås köpt. Sallad, majs, gurka, tomat, rödlök, riven ost, vitlökssås. Se vänsterspalten. Vitlökssås, 1 deciliter turkisk yoghurt, 1/2 deciliter mjölk, 1 tesked vitlökspulver, 1/2 kryddmatsalt.
Så då får man ju säga så här, Arvid Brorsson, om du hör det här.
Arvid Brorsson,
här har du din måltid under fredagen.
Inför matchen på söndag, Arvid Brorsson, så önskar vi att du går igenom hela den här dagen för att säkerställa att du har en prickfri mage. Vi bara låter det hänga där. Alltså, ja. Helt sjukt. Vi möter Kalmar på söndag. Det ska bli 3 poäng, ingen snack om saken. Vi är tillbaka igen om 2 veckor. Då är det fredag och vet du, efter lördagen, det är uppehåll också nu, så att Kalmar sista matchen, sen är vi tillbaka fredag.
Just
vet du vad som händer då?
Nej.
På lördagen, då ska du och jag och massa andra ta tåget, morgontåget till Östersund.
Just
för att kolla på match.
Det är bättre än julafton.
Tidernas bästa dag. Tack för att ni har lyssnat. Vi finns på sociala medier, heter Svartvita i Stockholm. Nu säger vi heja sport!
Heja sport!
Om jag finge bo på Västra Stå, då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner få ro. För resta Lund känns för långt bort, alldeles för avlägset för min sort. Men i trappan på Västra Stå, där skulle jag leva och må. För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt förutom himlen och mattan där kronblom vilat så skönt? Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid i svart och vitt. Värlig gården är kontraktet som ger mig värme och rum på natten. Han ger mig koden till vallens larm, nyckeln till toan så jag får vatten. Han vänder larmet som väcker klockan. Omklädningsrummen stryker jag skjortan. När det är matchdag visar vi färg. Alla är välkomna hem till mig.
Vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan när kronblom vilat så skönt. Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid svart och vitt. Vem behöver grönt förutom himlen och mattan när kronblom vilat så skönt? Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid i svart och vitt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.